Hjärtligt välkomna, det här är P1-debatt. Vi sänder direkt från Kulturhuset Stadsteatern här i Stockholm. Just nu vallfärdar hundratusentals fotbollssupportrar till arenor runt om i Sverige. De flesta är ju där för fotbollsfesten och den villkorslösa kärleken till laget. Men till sportens skuggsidor hör hot, hat och våld. Välkomna till P1-debatt som idag har titeln Hur stoppar vi supportervåldet och hur mycket våld tål egentligen svensk fotboll? Jag heter Alexandra Pascalido och du kan höra av dig via Twitter, Facebook, Instagram. Hashtaggen är P1-debatt. Vi har givetvis också ett eget debattforum. Det finns tusen sätt att göra sin röst hörd för att nyansera den här debatten. Och vi sänder ända till 17:15. Sen fortsätter vi på webben. Med mig på scen har jag Emelie Wangen Lindgren som är redo att föra vidare era frågor. Ni får jättegärna ge en liten applåd, Emelie. Tack så mycket för att du är vår lyssnarambassadör. Hur går det? Har det redan börjat en debatt på...
Ja, precis. Nätet. Folk har redan kommit in till vårt debattforum. Och det kan jag ju säga, det hittar man genom att söka på P1-debatt inne på sverigesradio.se, vår hemsida. Och klicka på den översta rubriken och scrolla ner och där hittar man vårt debattforum. Och det är redan ett par kommentarer som har kommit in. Nathan Grossman skriver bland annat: varför är det så viktigt för vissa supportrar att försvara rätten till att använda ord som hora? Är inte just den jargongen en sund människa vill motverka? Och synonymen, signaturen fotbollsälskare skriver: varför hålls denna debatt när vi enkelt kan konstatera att våldet är betydligt mer utbrett på valfri rockfestival eller Stureplan en lördag kväll? Varför inte se detta för vad det är, ett samhällsproblem och inte ett fotbollsproblem?
Och allt detta ska vi tala om med bland annat våra fantastiska gäster som ni ska få höra mer om. Jag börjar med dig, Sofia B. Karlsson. Du är sociolog med erfarenhet av värdegrundsarbete inom fotbollen och har jobbat med fotboll för alla inom AIK. Du började spela fotboll redan som 7-åring i Västervik. Och för några år sedan så anställdes du av AIK för att arbeta med inkludering och positiva värderingar i ditt hjärtelag. Vad sa du när du höll tal där på nationalarenan?
Du tänker på matchen AIK-Kalmar. Precis. Jag sa väl vad vi gjorde. Vi jobbar med ett projekt som heter Fotboll för alla för att vi tror att det behövs fler diskussioner om hur spelare och ledare påverkas av de normer som finns i fotbollen. Och innan dess hade vi intervjuat tränare och spelare för att höra vad det var som man ville ha hjälp med och vad som man tyckte var problematiskt. Så jag berättade om vad de hade sagt och varför det här projektet kom till. Och då var det i anslutning till att vi hade fått ett pris av Stockholmsalliansen för en arbete med positiv support och kultur. Fast vårt projekt riktar sig mot ungdomsfotbollen. Gjorde det. Så att man kopplar ändå ihop att lägger man en bra grund i ungdomsfotbollen så kan den följa med vidare upp i och med att de flesta spelare inte blir proffs utan tränare eller supportrar eller andra inom fotbollen. Mm.
Men du lämnade ditt arbete efter hat och hot. Vad hände?
Det hände ju en hel massa saker. Men jag kommer inte gå in på detaljer där utan mer konstatera att det fanns en okunskap delvis om vad jag gjorde och en nidbild som växte upp om kanske vem jag var och vad jag, mitt syfte var där som inte stämde. Så det var därför som jag lämnade, men nu vill jag använda den erfarenheten och gå vidare och jobba vidare med de här frågorna och det var därför jag står här idag mest egentligen.
Och vi är så tacksamma för att du står här idag och att du fortsätter arbeta trots detta. Men hur kunde det här hatet, för det är ju det verbala våldet, yttras och manifesteras?
Nej, men det handlade mer om en okunskap tror jag kring frågorna och kring vad det var som vi ville göra eftersom det handlade om förebyggande. Man kopplar ihop normer för manlighet med risk för att utöva våld. Man kopplar upp det med manshat när det egentligen handlar om att ge verktyg till tränare för hur man kan jobba med de här frågorna. Så det handlar inte om någonting av de grejerna utan mer om att titta på de normer som påverkar spelare. Så att, men den generella bilden får du gärna fråga någon annan om i så fall. Hur det kan yttra sig.
Ja, och jag hoppas att det finns några som vill tala om detta därför att jag har ju pratat med domare bland annat och andra människor som inte vågar prata. Vad var det som fick dig att lämna ditt jobb?
Det var ju egentligen känslan av att jag inte kunde göra ett bra arbete längre och att det fanns ett sånt tydligt ifrågasättande. Så att jag kände att jag fick en ohållbar arbetssituation. Men den situationen är ju en, och det här generella sammanhanget ska ju handla om flera grejer, tänker jag. Så att det var liksom en ohållbar situation, och nu använder jag det till att fortsätta prata om de här frågorna i det här. Den här panelen.
Och idag läser jag i tidningen en resumé om till exempel sportjournalisten på TV4 Johanna Garå, som inte heller orkar och lämnar sitt jobb på grund av hat. Jag har förra året varit Djurgårdens ordförande och tränare som också avgick efter hat och hot. Är det här ett mönster som återkommer?
Det skickar jag till supporterpolisen i så fall. Det tror jag inte jag har den bästa svar på.
Mm. Peter Eriksson, domarkommittén. Du har ju dömt både nationellt och internationellt, och ja, jag tänker att jag talade faktiskt här om dagen med en annan domare som berättade om fruktansvärda hot mot sig själv och sin familj. Och han, trots att han ville, så vågade han inte ställa upp här idag. Inte ens med pseudonym eller liksom på något annat sätt. Hur ser din bild ut?
Ja, det är beklagligt om det nu är så att man inte vågar ställa upp. Nu var det några år sedan jag slutade den aktiva karriären. Visst utsätts domare för hot. Telefon, samtal, brevledes, och vi ser ju ett samband också när efter matcherna, om det är en incident som händer och man pekar ut dumman, och vi har ju en sekvens i Sundsvall-Malmö-matchen till exempel, en sekvens som egentligen inte är så allvarlig, och man kan ju konstatera också att dumman gör rätt, men när media jagar på det här, då kommer ännu mer hot och en jakt på domarna i det här. Så jag förstår att vissa avstår att medverka i sådana här debatter.
Vad menar du med jaga på?
Det kan finnas, jag menar att domarna ska kritiseras med all rätt. Precis som spelare, ledare och tränare, så ska de också kritiseras. Men proportionen på jakten på en domare efter en match som har gjort ett felaktigt domslut, vilket händer i varje match, kontra proportionen på tränare och spelare som kanske gör en mindre bra match, så får vi inte, upplever inte vi i alla fall, att den jakten är på samma sätt.
Mm. Vad har förändrats för domarna sedan du började arbeta?
Idag är det ett fantastiskt bra arbete med svensk elitfotboll, Svenska fotbollsförbundet och klubbarna i Allsvenskan och Superettan gör ett fantastiskt jobb. De här killarna och tjejerna som jobbar som säkerhetsansvariga. Och det är,
men det finns också förutsättningar, vet jag, som har förändrats i ert arbete.
Ja, nu vet jag inte riktigt vad du tänker på, men det är ju förberedelserna. Resor till och från arenan till exempel, där klubbarna jobbar på ett utmärkt sätt idag. Vi kan få hjälp med att bli upphämtade på ett hotell i den staden matchen går. Få en eskort till arenan. När jag debuterade i elitfotbollen 89 någon gång i tiden, så åkte man ju och parkerade utanför grinden och gick in. Idag är det ju en helt annan förberedelse för, med säkerheten runt matchen, för att i förebyggande syfte jobba med eventuella händelser.
Mm. Isabel Thorén, du är polisen på Rikspolisstyrelsen. Hur ser polisens bild ut av våldet inom fotbollen?
Ja, vi följer ju, om man ska prata om statistik, så följer den ett och samma mönster. Det är varken upp eller ner, utan vi håller oss på en och samma nivå. Men sen flyttar sig våldet från arenan ut på andra platser eller från andra platser in på arenan. Vi ser att fortfarande så är det våldet som är den största brottsstatistiken, och därefter så kommer sen pyrotekniken. Mm. Men vi ser också ett väldigt stort mörkertal, och det är lite det Björn Eriksson skrev om också, att vi måste jobba med klubbar, med domare, med spelare om att våga anmäla brottet. För det är ju inte först vi får det till kännedom som vi kan börja jobba med.
Så mörkertalet beror alltså på att man inte vågar anmäla?
Jag tror det. Mm.
Vi ska få höra Björn Eriksson alldeles snart och mer om huliganutredningen bland annat. Men är det någonting, alltså polisen ändå, ni arbetar ju väldigt mycket med just supporter, och vad ser ni för skillnad? Vad har förändrats de senaste åren?
För det första så har vi ju på nationell nivå kommit överens om en strategi. Och vi har också målat ut att det är de här prioriterade områdena som vi ska jobba med. Där fotbollsförbundet ska jobba ner mot klubbarna, SEF ska jobba ner den här strategin då, ner mot klubbarna, och samma sak inom polisen. Att vi tillsammans, en gemensam kraft, också med SFSUs hjälp då, genom SEF, att jobba för att få den här fotbollsfesten. Dit vill vi alla hän. Vi vill få bort de här som förstör för de andra, som skapar oro och som skapar osäkerhet och folk blir rädda.
För många av våra lyssnare, det kanske inte är så att alla går på fotbollsmatcher, men det här våldet du talar om, hur kan det se ut?
Vi kan börja på samlingsställena. För det första så samlas man ju flera tusen, och där behöver det inte vara något våld i sig. Men bara det att det samlas ungdomar, främst då män, och det är liv och det är rörelse och det är sångar och det är bangers och det är pyroteknik. Det gör att folk som är på väg hem med sina barn eller på väg att åka tunnelbanan någonstans blir ju oroliga. Man vill ju undvika den här, så att det är ju krafter som kommer när man går tillsammans då, flera hundra, ibland tusen personer. Sen är det tunnelbanefärder och bussfärder och där man trycker sig in, det blir fullproppade vagnar och där sitter folk också. Man sjunger, gungar.
Det låter inte så våldsamt det här med att sjunga.
Nej, det är,
och,
nej, det är liksom, inte
det låter
våldsamt.
Trevligt, tycker jag.
Nej, men det upplevs våldsamt från allmänheten. Man hoppar och gungar, och vi har ju börjat nu med eventpoliser som jobbar väldigt nära supporterna. Och den senaste matchen här i måndags så valde de att åka med, och de har ju ingen skyddsutrustning på, men de sa till. De sa, nu har ni lovat att inte hoppa på tåget. Kan ni sluta hoppa? Och de slutade hoppa. Så att det går att kommunicera och ha en dialog. Men jag kan ju förstå allmänheten hur man upplever det här. Sen väljer man ut från perrongerna och man fortsätter upp mot arenan.
Mm. Ja, men och sen så finns det ju betydligt fler exempel på våldsyttringar som man skulle kunna nämna. Thomas Bodström, du var ju själv fotbollsspelare sent 80-tal, back i AIK, som faktiskt är överrepresenterade här i panelen idag, måste jag säga. Men hur såg våldet ut på din tid? Och jag tänker också att det är flera här som också har nämnt att egentligen det vi talar om, våldet finns i betydligt större utsträckning i herrfotbollen. Så att jag skulle vilja höra lite mer om dina vittnesmål och dina erfarenheter av den tiden som verksam fotbollsspelare.
Ja, om man börjar på planen så var det mycket hårdare och fulare. Utan där har fotbollen gått framåt, därför att man tillåter inte sånt spel. Man blir varnad och utvisad i mycket, mycket tidigare stadium, vilket har gjort fotbollen mycket roligare och många fler mål. Så där har utvecklingen varit positiv. På vår tid, eller min tid, då bråkades det också. Av någon anledning så var det faktiskt värre på hockeymatcherna slutet på 80-talet. I korthet kan man säga så att det bråkades väldigt mycket, men det var inte lika organiserat. Men polisen har däremot också gjort väldigt stora framsteg. Jag hörde någonstans när jag var med supporterpolisen att man behöver inte lika mycket resurser, men man kan stoppa det på ett tidigt stadium. Framförallt genom att jobba mycket mer förebyggande. Då var det liksom totalt kaos utanför då hovet där det spelades hockey, och man sprang runt och jagade och folk slog. Så framförallt oskyldiga kunde komma, eller oskyldiga, alltså de som inte hade någonting med det att göra, kunde komma i vägen på ett annat sätt. Så att det har blivit värre på så sätt att det organiseras mer, men polisen har också blivit bättre och klubbarna tar det på större allvar.
Blev du utsatt för så kallade kvartssamtal? Som nu skrattar en av våra debattörer, Özgür Kurtoğlu. Men kan du förklara vad ett kvartssamtal är, Thomas Bodström?
Ett kvartssamtal är att då så kallade firmorna, alltså de hårdaste kärnan av huliganer kan man säga, ska ha kvartssamtal där de ska tala med spelarna eller ledarna och tycka att de har någon slags rätt till att göra det. Det förekom inte, vad jag vet i alla fall. Jag har i alla fall inte råkat ut för det någon gång. Men jag vet att senare så har det varit flera, och de blir tillsagda att gå hem om de är ute på någon restaurang eller någonting. Jag vet att det var ju Black Army då i AIK. De var ganska ointresserade av oss faktiskt. Ibland åkte vi till och med tillsammans, som vi hade spelat fotboll i Växjö Öster och sådär. Då satt vi på samma tåg, men de var ganska ointresserade av just oss som spelare i sig. Det var liksom AIK de, älskade. Mera
men ni var väl
spelare.
AIK, eller?
Jag vet, vi blev nästan lite sårade faktiskt. Att de inte hade större inte. Jag vet att någon gång gick vi till och med över för att prata med dem och tänkte att det kan finnas goda supporter att prata med dem. De var ganska ointresserade faktiskt.
Men vad var det de var intresserade av? Var det våldet i sig de var intresserade av?
Det har alltid varit en fascination av våld för vissa. Nu ska man komma ihåg att det är ju långt ifrån alla som bråkar, men det finns, alltså finns det lite klick som är till för att bråka, som bara är där för att bråka. Sen finns det de som tar direkt avstånd, och sen finns det en ganska stor mellangrupp som gärna rycks med när det blir upphetsat. Och om man har följt supportpolis som har gjort utanför, så märker man hur de som verkligen är där för att bråka försöker att hetsa upp stämningen mot polis genom att ropa och skrika. Och där har ju polisen väldigt svårt, för så fort de griper någon så är det en potentiell risk för att det ska urarta. Samtidigt som det är viktigt att få bort de här som liksom hetsar mot polis och mot andra sport. Så det är ganska intressant att se hur liksom det här spelet mellan de som bråkstakarna som verkligen försöker få igång den stora massan och i vissa fall lyckas. Jag ser att du nickar, för du har ju förstås betydligt större erfarenhet av
polisen
det här.
Polisen nickar, och vi ska återkomma till er poliser. Men jag tänker också på det som vi har tassat runt kring lite grann här. Maskuliniteten och den här machokulturen som också finns säkert och som du har upplevt i omklädningsrummet. Vad beror den på? Vad är det som händer egentligen?
Alltså det är ju så att om man spelar fotboll eller kanske ännu mer ishockey, så är ju det en sport som också är en väldigt fysisk sport. Och det är ju så att om man inte... Alltså, det är lag som inte går in väldigt fysiskt i matchen, de förlorar faktiskt så ofta.
Så det är en del. Rugby och ridsport,
ja, men
och
så är det fotboll också, fysiskt. Jag vet. Men det som är, jag tycker är speciellt, det är, och inte minst från media, i alla fall i vissa media, kvällstidningar och vissa tv-kommentatorer, framförallt ishockey,
alla
det är att å ena sidan glorifieras våldet. Man glorifierar till exempel slagsmål i ishockey. Det kan till och med stå sådana här rubriker som han vågade inte ta fighten. Och det är mycket märkligt att man å ena sidan tycker att det är helt okej att jaga på att man gärna ska slåss i rinken, fast man ska inte slåss utanför rinken. Det är väldigt förvirrande en 15-16-åring att läsa det här eller höra de här tv-kommentatorerna och säga att där var det till och med så att det var liksom lite chicken. Det är en otroligt maskulin värld att där ska man slåss, men man ska inte slåss utanför. Då kan man, har man svårt att förstå varför ska
gränsen?
De här stjärnorna slåss när inte liksom vi får slåss utanför. Så att det är nog ganska många som har en skuld i det. Sen är det ju alltså det är manliga normer som gäller i fotboll, ishockey. Det har vi sett inte minst de som har så svårt som är homosexuella att komma ut därför att de blir trakasserade och så vidare. Så det är en manlig värld i herrfotbollen, definitivt. Mm.
Men den här sexismen och rasismen, alltså har du minnen av sånt? Och hur lätt är det då att säga ifrån som man i sådana sammanhang?
Ja, så svårt tycker jag i och för sig inte det. Det är inte så att det är liksom det finns sådana värderingar, men det är inte svårare än att man till exempel med rasism, så tror jag att de allra flesta kan säga ifrån faktiskt, och det kunde vi också göra när det var. Så att visst finns det värderingar, men det är ju inte så att man blir mobbad om man säger ifrån.
Johan Esk, du har ju arbetat i 25 år som sportjournalist på Dagens Nyheter. Känner du igen det här med att medierna faktiskt ibland bidrar till att till och med glorifiera våldet?
Ja, absolut. Vi är medskyldiga som alla andra. Inte minst det här nu som snackas mycket om bengalfrågan. Det var väl media som lyfte fram det när det kom då, om man säger, den första fotbollsboomen då i slutet av 90-talet. Då var det bara fantastiskt. Nu är det det största problemet. För jag tycker att annars situationen just nu är ju så här totalt motsägelsefull. Å ena sidan så har supportrarna, just som vi är här för att prata om idag, de har ju skapat en situation som aldrig har varit bättre. Alltså det är ju supporter och journalister från resten av Europa som kommer hit för att kolla vad som händer i det här lilla skumma landet. Den upplevelserna som har varit nu här på våren har varit helt magisk. Å andra sidan så är det här med hoten, tystnaden och rädslan.
Vad beror det på, hoten, tystnaden och rädslan?
Men det är bara det som Sofia B. Karlsson, jag vet, känner många ledare som utsätts också som inte alls vill prata om det. Just för att fotbollen och idrotten är ständigt en spegel av samhället. Och det är väl alla offentliga personer som gör eller säger något kontroversiellt som riskerar att bli hotade, eftersom det är så lätt att plocka fram var du bor och vad du har för nummer.
Kan du som journalist och en del av medierna, och vi hörde här vad Thomas Bodström sa, kan du acceptera den här? Kan du vara självkritisk och se att till exempel medierna spär på, kanske för att sälja lösnummer?
Men vi alla måste väl vara självkritiska. Det är väl ingen konstigt. Jag tycker i och för sig också att vi i media har lärt oss, precis som förhoppningsvis klubbar och supportrar. Jag tycker situationen på många sätt är mycket bättre nu. Också att vi i media nu inte är lika mycket svart och vitmålade. Å ena sidan så var det fantastiskt med bengaler. 2 veckor senare kunde det vara här dör fotbollen när det hade varit problem. Nu tycker jag att det finns en bättre balans i rapporteringen. Vad jag däremot tycker att vi i media är dåliga på kanske, det är att kritiskt granska, om man säger, den lite mer organiserade supporterkulturen som ju lyfts fram mer och mer. Liksom, hur lierade den med de problemsupportrarna och hur... Mm. Hur fria. Jag tycker också att det största problemet nu...
Vad skulle
också,
du vilja säga om det alltså?
Ja, men det är ett väldigt stort problem nu, det är att det här lugnet som jag pratar om, eller att den positiva, att vad beror det på? Beror det på klubbarna, polisen eller att huliganerna just nu känner för att ta det lite lugnt den här våren?
Mm, ja, det ska vi försöka forska lite mer i. Vi ska återkomma till dig för att du har också talat om den sköra föreningsdemokratin när firmor kuppar sig in och lite annat sånt som är otroligt intressant. Och du har också sagt att, eller skrivit att klubbarna och de fredliga fansen har svikits av de styrande i staten. Och vi har ju regeringens nationella samordnare på plats som vi ska få höra ganska snart. Så det ska vi diskutera vidare. Men vi har ju en fotbollssupporter och frilans journalist på plats, Özgür Kurtoglu. Vad tänker du när du hör om den här tystnaden, hoten och hatet i fotbollens värld?
Jag tycker ju att det är ingenting jag varken tänker eller kan förneka. Det är liksom att folk hotas från sina jobb, att folk är rädda för att säga vad de tycker. Det är liksom, det är rätt svårt att blunda för som relativt vettig liksom, människa. Det är ingenting jag tycker är okej. Okay. Liksom, jag gillar Sofia B. Karlsson inte bara som person, men jag gillar det arbete hon gjorde för AIK. Liksom, jag tycker inte det är okej okay att hon inte känner att hon kan jobba där. Jag tycker inte det är okej okay att Johanna Garå, som är en av mina favoritskribenter, inte kan, liksom, inte känner sig okej okay att, nog att jobba på TV4-sporten. Det är liksom oacceptabelt. Jag tycker det inte är okej okay att du kände själv att det var så jobbigt med hoten du fick, att du bara inte ville göra det här längre. Vilket för mig som...
Nu är jag inte riktigt i fotbollens värld.
Nej, men det är just det som är min poäng. Du är inte i fotbollens värld. Men den mängd hat du fick gjorde att... Liksom, hur länge har du jobbat? 20 år. Mm.
Men är det jämförbart, menar du?
Absolut. Alltså, fotbollen är liksom inte en, du vet, avvärt del av samhället som liksom bara hänger i ett hörn. Det är en del av allting. Det är inte så att vi är fotbollssupporter och ingenting annat.
Så vad skulle man kunna säga, Özgür? Är det här ett tecken eller ett utslag av en maskulinitetskultur?
Ja, jag vet, jag kan inte svara på det. Liksom. Nej, men... För som man så kan jag väl säga att jag säkert haft sådana impulser själv, men aldrig känt behovet av att uttrycka det. Men det är inte någonting jag tycker är exklusivt för AIK eller någonting annat. Utan det händer ju mer när jag jobbar ute på konserter och så.
Jag ska ställa den här frågan till Åge Rådman som faktiskt är lektor vid Malmö högskola, som är forskare kring det här med maskulinitet och våld. För det är inte så himla många kvinnliga huliganer direkt. Och det är inte så mycket våld när damlandslaget spelar. Eller fotbollslagen. Men jag tänker, tycker du att medierapporteringen är balanserad? Tycker du att den är rätt, ger den en rättvis bild?
Absolut inte.
Varför det?
För att jag förstår inte hur man kan bygga ett program på denna radiostation och undra varför vuxna män skriker hora på fotboll och sen i del 2 jämföra fotbollssupportrar med KKK och ISIS.
Vi ska säga till lyssnarna att du talar inte om Peter Batt.
Nej, jag pratar om Peter Nens och jag förstår inte hur man kan så lättvindigt dra en parallell till 2 av modern tids absolut största terrorgrupper som aktivt mördar människor. Det är liksom det enda de gör.
Mm. Så det är analogin till IS, den här terrororganisationen, ja, som du vänder dig emot. Men får jag fråga, ska man inte ta upp frågan? Alltså att ett heja så lätt blir hora på läktaren?
Men vem hävdar det? Jag menar, den gången någon sa så bakom mig sa jag väldigt snabbt, den gången säger jag, det är en gång sedan 1997. Då sa jag att om du säger det igen så går vi ner till världen så får du inte sitta här igen. För att det är det enda, och det är inte för att jag tyckte att ordet är liksom hemskt i sig, eller det är ord. Jag är en vuxen människa, jag kan hantera det. Men jag tycker inte det är okej, för det finns människor som inte kan hantera det.
Var går gränsen? Vad får man egentligen säga på en fotbollsläktare? Får man inte säga hora och fitta och massa könsord?
Jag vet inte. Alltså, vi bor i ett land där man fortfarande diskuterar om en chokladboll ska heta någonting annat. Så jag vet inte om den här debatten är särskilt relevant för någonting överhuvudtaget. För det är liksom... Mina grannar, jag kan ta ett sånt exempel. Mina grannar kommer från Turkiet. De har flyttat hit relativt sent i livet. Och deras barn... De kunde prata svenska som de har lärt dem. Fram till att de började gå på dagis. Och då kunde de väldigt mycket annat som de inte kunde. Mm. Väldigt många svordomar de inte kunde. Och de kom ju till oss, min familj, och frågade hur varför är det så här. Då sa vi vet inte, för det är bara så det är. Någon lär sig och sen sprids.
Vad vill du säga med detta, Özgür?
Svordomar finns, tyvärr.
Ja, men de finns. Men jag tänker liksom om, när de tippar över och blir kränkningar.
Alltså, de tippar
kränkningar
över alltid. Jag tycker inte det är okej att höra hora på en fotbollsmatch. Mm. Jag gör inte det. Men jag tycker att det finns så mycket större problem att man inte kan liksom skapa ett radioprogram som säger liksom att är svensk fotboll ett hot mot samhället?
Mm. Nu är inte P1-debatt. Liksom. Vi är inte ett program som ska sitta och recensera tendens.
Det är ingen recension, men du frågar mig om mediebilden det. Och det där är mediebilden.
Men tycker du att det överdrivs lite grann? Tycker du att det är att problemen inte är så stora som man vill få dem att framstå? Är det det som är din tes?
Nej, min tes är att det finns problem och vi behöver hjälp med
så
dem.
Så vilka är problemen enligt dig?
Enligt mig. Jag tycker absolut att det är ett problem att folk blir misshandlade när de går på fotboll. Men i paritet med resten av samhället är det inte någonting vi kan liksom sätta åt sidan och säga att det här är det stora problemet. Det kan vi inte göra.
Hur ska vi komma åt den här fanatismen som ändå finns inom fotbollens värld?
Du ska inte komma åt fanatismen. Fanatismen gör att fotbollen går vidare. Det är ett annat ord du söker i så fall. Våldet kanske, inte fanatismen.
Men det finns en destruktiv... Ja, det finns en destruktiv fanatism och det finns det
absolut. Ja. Och det är på exakt samma sätt som alla andra sätt liksom i samhället. Om du är orolig att en person har våldsamma tendenser så gör du på samma sätt som du gör utanför fotbollen för fotbollen. Istället för att vi ska kanske betala 200 000 kronor i böter för visitering klubbar inte får göra, så kanske vi borde lägga det i utbildningsprogram för våra ungdomsspelare. För som Sofia sa, de där människorna, de små kidsen, killar och tjejer, det är inte alltid så att de kommer till A-laget, men de blir ungdomsledare eller tränare. De behöver få veta det också så att det inte sprids vidare.
Mm. Du ger mig en jättebra passning här till Svenska Fotbollssupporterunionen, SFSU, och Lena G. Wiberg. Du är från Djurgården, ska vi också säga. Långt namn. Berätta, vad gör ni egentligen på Svenska Fotbollssupporterunionen?
Vi är en organisation som samlar organiserade supporterföreningar. Nu representerar vi alla på ett eller annat sätt klubbar i Allsvenskan, supportergrupperingar därifrån. Sista anslöt sig här i veckan. Och en hel del i Superettan som har aktiva supportergrupperingar och även ner i Division 1. Och diskuterar även vissa grupperingar till damfotbollslag.
Mm. Och vad ser du som problemet om vi tittar på... Om vi försöker orientera oss enligt ditt synsätt och utifrån ditt perspektiv. Vad är problemet?
Problemet är ju någonstans att det är alldeles för mycket prestige runt svensk fotboll. Ingen vill släppa prestigen och lösa problemen tillsammans. Man målar upp en bild av kaos och krig som inte stämmer.
Vilka målar upp den bilden?
Många intressenter runt fotbollen. Vi kanske inte får nämna det, men P-tendens var en av de intressenterna i det här, när vi har faktiskt en polis som står på fullast allvar och säger att vi hälsar på varandra med tjena hora, hur är det?
Och då ska jag passa på att säga en parentes här för alla som inte har lyssnat på tendens. Det finns länk om ni går in på Sveriges Radios hemsida. Men kan polisen ljuga?
Ja, det är ju det här lite som är problemet. Man ringer då min mamma som tog sig tid att lyssna på det här med lite hjälp. Hon är 70 år, bor i Borlänge och säger, men herregud Lena, folk kan ju faktiskt tro att det är så här om man aldrig har varit på fotboll.
Isabel, kan din kollega ljuga om detta?
Jo,
det låta så här på läktarna?
Så passningen till Lenas fråga här är ju, vi är ju människor bakom uniformen. Vi kan ju uppfatta det på olika sätt. Vi kan uttrycka det på olika sätt. Och jag tror också lite som Lena säger, prestigen, att inte nå en gemensam målsättning. Det är ju det som måste läggas åt sidan här. Vi måste börja prata samma språk. Vi vill samma sak, men vi uttrycker oss olika. Och det här att förstå varandras uttryck i saker och ting, det är viktigt att sätta sig ner och bryta ner. Och
jag tror... vi måste förstå? Alltså jag känner lite grann att ni alla här tassar runt lite grann utan att verkligen ta på den ömmaste punkten på akilleshälen. Vad är det vi måste förstå?
Jag tror så här, ska vi komma till rätta med våldet som finns inom fotbollen, inom hockeyn, inom idrotten, så måste vi parter som tycker fotbollen är värd att vara kvar sätta sig ner och ha en gemensam målsättning och jobba med det, både på ett repressivt sätt och på ett kommunikativt sätt. Men vi måste göra det tillsammans. Enskilda parter kan inte göra det här.
Lena,
och framförallt ett förebyggande sätt. Mm. Alltså, det är väldigt tydligt för oss i SFSU. Vi är mot våld. Punkt. Vi vill inte ha våld på våra läktare.
Vad fint. Djurgården, jag tänkte i förra året så var det ju att tränaren Magnus Persson och klubbens ordförande Tommy Jakobsson, de avgick ju efter allvarliga hot. Vad har hänt sedan dess inom Djurgården?
Ja, nu är ju jag faktiskt här och representerar SFSU. Ja, absolut. Jag är djurgårdare och det är väldigt svårt för mig att säga exakt vad som hände, för jag satt nere i Kapstaden under den här tiden. Så att exakt vad som hände, det kan inte jag svara för. Jag följde mediedebatten efteråt som du gjorde.
Absolut, men jag tänkte att statsministern ändå kallade till en presskonferens. Det blev väldigt, väldigt stort. Ni andra får också väldigt gärna svara. Har det här fått några positiva konsekvenser? Blev detta en väckarklocka för alla andra klubbar, för fotbollen? Du kanske var i Kapstaden, men du kanske kom tillbaka från Kapstaden.
Absolut, och jag har ju ändå deltagit i ett jobb som sträcker sig lite längre än post Magnus Persson och Tom Jakobsson. Svenska fotbollssupportrar har ju ändå jobbat väldigt engagerat, målmedvetet för att hjälpa till att skapa en miljö vi vill ha. Medvetenheten hos aktiva supportrar om vad som är okej och inte, den är mycket större idag. Språkbruket på klackläktarna är oftast mycket mer städat än vad det är på kanske VIP-läktaren.
Åh, vad intressant. Hur menar du då att det är, de på VIP-läktaren är de som svär värst?
Ofta kan det vara så, för man tycker ändå att man har betalat väldigt mycket för att få uttrycka sig som man vill just då.
Oj, så de tror att det går liksom hand i hand med den som betalar mest har också rätt att uttrycka sig värst.
Vi har tydliga exempel på när klackarna ägnar sig åt så kallad self-policing vad det gäller språkbrus, ramsor och så vidare. Det är inte accepterat att uttrycka sig rasistiskt eller homofobiskt eller dylikt.
Är det här en klassfråga?
Nej, alltså, jo, är samhället en klassfråga?
Jo, men om du säger att VIP-läktaren låter värre så borde du...
Jo, men jag tror att det är folk som står i klacken för att de vill, som har råd att vara på VIP-läktaren, men de gör ett aktivt val att inte stå där.
Mm. Alltså, Thomas Bodström.
VIP-läktaren har ju ofta inte betalt någonting alls.
Precis, någon annan har betalat åt dem.
De som betalar minst, ja, men så är det ju. Sponsorer. Men nu verkar som du säger att vi inte ska... Du sa att det skulle komma med lösningen i andra timmen, men Johan och andra har ju beskrivit det som hänt i AIK och andra klubbar. Det är en ganska enkel lösning, och det är väl Björn Eriksson som sitter där som får ta tag i det. Det är så att det finns en fin demokratisk tradition i Sverige att föreningarna ska ägas 51% av medlemmarna. I några klubbar har man upptäckt hur lätt det är att kuppa sig in och ta över klubbarna. Det behövs inte särskilt många för det. Och sen så styr man de klubbarna med lite hot och så vidare. Och det är precis det som har skett i flera klubbar. Och då är det väldigt enkelt att ta bort den där 51%-regeln. Det vill säga att till exempel företag som sponsrar och sånt kan komma in som ägare. Då kommer man inte kunna kuppa på det sättet, genom att ta över ett årsmöte och sen fortsätta att...
Men är det inte det odemokratiskt?
Det är ungefär så här det går till, va? Att man får inte komma på möten och sånt innan man blir avbrutet. Jag tycker det är jätteintressant att höra. Jag har varit en stor försvarare av 51%-regeln för att det är en fin svensk demokratisk tradition. Men jag tror inte längre att det är den rätta vägen, utan jag tycker att man ska ta bort den.
Och det strider inte mot våra grundläggande demokratiska rättigheter?
Med en perfekt demokrati och ett samhälle och fotbollsklubbar utan hot och så vidare, då vore det bästa. Men som verkligheten ser ut så tycker jag att det är bättre att ta bort 51%-regeln.
Håller du med om detta, Özgür Kurtoğlu?
Absolut inte.
Varför det?
För att alldeles nyss frågade du Lena här om det är en klassfråga, och hon sa nej. Och nu när Thomas har sagt det där så säger jag ja.
Men vadå, menar du att du svarar nej ibland och ja ibland? Varför
nej,
håller du inte med?
Just nu är det nej. Det Thomas vill kommer göra det till en klassfråga. För då kan du väldigt enkelt, som i väldigt många länder som Sverige har som förebild av någon anledning, helt enkelt bara prissätta ut kärnan som har byggt svensk fotboll. Och det är liksom inte okej någonstans. Det är inte...
Vad menar du med det? Menar du exemplet England, alltså där man till exempel har gjort det mycket dyrare att gå på fotboll? Är det det du menar?
Ja, för i Sverige tror man att England, tack vare liksom vår egna tradition av att kolla på Tipsextra och allt vad det heter och följa engelsk fotboll, att det är en fotbollsutopi. Men det stämmer liksom inte, för de här klubbarna har protester utanför arenorna för att en matchbiljett kostar 50 pund. Till
så man
flyttar
ut våldet från arenan utanför arenan?
Ja, de gör det utanför för att de inte har råd att gå in. De får inte ha banderollerna för att de rivs ner och då blir de utskickade. De får inte protestera där inne för då blir de utskickade. Och när någonting händer på arenan så filmar kameran åt andra hållet för att inte visa att någonting händer.
Thomas Bodström.
Det håller jag helt med om, att det inte är rätt lösning att höja priserna. Och det är helt riktigt att man säger att lösningen i Premier League är en massa andra saker. Det var att man höjde priser och det bråkas väldigt mycket i de lägre divisionerna framförallt. Så att, så är det. Jag tror inte alls det är lösningen. Men det var inte det som jag...
Nej, det var inte det han sa. Vi talar om den sköra demokratin.
Jag håller med i det här.
Men grejen är, det är mycket enklare att förbättra en demokrati än att skrota en demokrati. Och det skrotar en demokrati genom att sälja ut klubbarna.
Jo, men om det kuppar så, Sofia B. Karlsson, du har ju också varit med om att det har varit sådana incidenter. Vill du kommentera detta? Varsågod, ge alltså, Sofia en...
Det här är ju en del i det och det blir ju lite som att jag ska kanske legitimera vissa liksom ståndpunkter i det här. Men jag vill också lyfta fram att under den här tiden så har ju de allra flesta supporter stöttat och visat engagemang i sådana här frågor. Och det har ju drivits massa projekt... Liksom från SFSU var jag och pratade om det här med maskulinitet, hur man själva kan ta tag i det. Så i det här vill jag bara lyfta upp att det finns många delar i det här. Att det här hotet, absolut, det var skitjobbigt. Jag hade inte planerat att fira min födelsedag med supporterpolisen kanske. Men i det stora hela så fanns det ju så väldigt många olika delar. Så jag är inte här för att liksom visa på att... fotbollskulturen eller liksom läktarkulturen har att göra exakt med det här. Det finns de här inslagen, men jag är själv supporter och jag vet hur mycket bra initiativ det kommer från supportrar.
Varför var du tvungen att fira din födelsedag med supporterpolisen?
Det var bara en parallell. Jag menar bara att det hände saker här som inte jag hade planerat. Det är klart att det är jobbigt att bli borthotad från sitt jobb, men det är en liten del av allt det som jag ser som fotbollssupportrar gör.
Men du har också erfarenhet av att årsmöte kuppas, precis som Thomas Bodström nämnde här.
Ja, kuppas vet jag inte, men jag mötte motstånd på ett årsmöte, absolut, och där blev det en sån diskussion. Men jag är fortfarande för 51%-regeln och tror att den är ett... Ska du avbryta det? Ja, nej, men det är jag. Så
jag... Jag tänker bara faktiskt, gällande 51%-regeln, det är något av det finaste vi har. Vi har en folkrörelse i Sverige. Jag och Tony Ernst, som är ordförande i SFSU, har fått resa en del och berätta om hur vi jobbar med föreningsdemokrati och faktiskt stolt kunna svara på frågan: vem äger din klubb? Och kunna säga jag, tillsammans med de andra medlemmarna. Det är något av det bästa som finns.
Och det säger Lena G. Wiberg, som är från Svenska fotbollssupporterunionen. Jag tänkte bara sätta ett litet kommatecken där och återkommer strax. Emelie Wangen Lindgren, vad säger våra lyssnare?
Ja, på vårt debattforum på sverigesradio.se skriver Emma: för övrigt är det inte så konstigt att det är mindre stul på damfotbollen. Jag är tjej och tycker att damfotboll är bland det tråkigaste som finns, så jag går inte. Och om ingen går på matcherna, då blir det ju lugnt. Och Sir Martin skriver på Twitter: det enda som skapar en känsla av otrygghet runt fotboll är när man ser en kravallklädd polis gå redo och gå loss med batongen på folk.
Är ni poliser, är ni en del av problemet?
Ja, det har vi varit.
Säger polisen, ja, då tackar vi för det.
Nej, men vi har också lyssnat. Vi har lyssnat till supporternas synpunkter om hur vi uppträder och agerar. Och i det så har vi också nu satsat på kommunikativa poliser som bara jobbar med kommunikation och dialog. Vi har evenemangspolisen som jobbar tillsammans med SLO:erna för klubbarna. Och det gör de... på heltid. Sen har vi eventpoliser som bara är där utan skyddsutrustning, jobbar nära supportrarna i kommunikation och dialog. Så att vi har lyssnat och tagit till oss.
Johan Esk, du ville...
Jo, jag tänkte vi pratade om Djurgården här förut och det var ju det som drabbade Djurgården förra året, som jag tycker har förändrat situationen mest, ändå att en Djurgårdssupporter dödades. Det blev en väckarklocka som jag upplever sitter i fortfarande.
På vilket sätt då?
Ja, men det var AIKs ordförande Johan Segui gick ut och pratade samma med det, att vi måste erkänna att det finns en linje mellan hat och våld, även om hatet kanske bara är en jargong och ett visst språkbruk som egentligen inte alls ska leda till våld, så är det så lätt att det trappas upp och spårar ur. Och det var en situation i senaste matchen mellan Djurgården och Hammarby där några djurgårdare försökte starta någonting, och det känns som att hade det där varit före den här incidenten så hade de säkert fått med sig fler, men nu var det som att ordningspersonal, men framförallt ihop med då de andra supporterkrafterna, såg till att det där ebbade ut, och det tyckte jag såg ut som en väldigt bra grej.
Mm. Men det är så intressant därför att vi har kontaktat alla de stora klubbarna. IFK Göteborg, Malmö FF, AIK, Hammarby, Djurgården och så vidare. Och bjudit hit dem, men ingen vill ställa upp. De vågar inte tala. Varför? Özgur, varsågod.
Har de sagt att de inte vågar tala? Eller
de
har
inte sagt att de inte vågar, men de har...
Har de kollat rubriken och vägrat vara med?
De har till och med fått, nej men de har till och med fått frågeställning. Men Özgur, vänta lite, vänta. Varför står du här i så fall? Alltså, hur mycket våld tål fotbollen, svensk fotboll? Är inte det en relevant fråga att ställa?
Det är klart det är det, men herregud.
Ja, men då, vänta, det är klart att det är det. Då så?
Nej, men det är inte då så, för ni ställer inte frågan om någonting annat.
Vad menar du om någonting annat?
Det här förra program handlade om islamofobi och antisemitism, och den frågan kom inte upp. Överhuvudtaget.
Våldet?
Är det liksom, hur mycket tål?
Jo, men vi har haft hela förra årets debatter hette hur mycket...
Men grejen är att vi har den här debatten i år. Jag skrev exakt samma text om det här ett år sedan. Folk i publiken gjorde det året innan. Och året innan, och året innan, och året innan. Och till slut blir det att man hamnar i en situation där man egentligen inte vill prata mer.
Varför vill
lyssnar.
Man inte prata? Det är den här oviljan att tala som jag inte riktigt förstår.
För att... Vem ställer en sån här fråga när det svarat så många gånger? Alltså, svaren har ju, vi har ju lagt ut svaren år efter år.
Men om vi har huliganutredningar, forskning som pågår om fotbollsvåldet, ska vi inte diskutera frågor?
Jo, jag häpnar över det. Vad är det här för lösning? Alltså, vad är det för jämförelser? Vad är det för människor som på riktigt tycker att det är okej att som journalist hävda att fotbollssupporter kan jämföras med mördare och terrorister?
Nej, men det har ingen i det här programmet gjort.
Inte i det här programmet, men jag utgår inte från bara det här programmet. Jag lever med fotbollen och utgår från allt som sägs.
Vi fortsätter i timme två. Då ska vi titta på just lösningarna. Det här är P1-debatt. Vi sänder direkt från Kulturhuset och ni är hjärtligt välkomna att vara med. Vi fortsätter och finns också på Twitter och på Facebook och på eget debattforum och överallt. Idag handlar det om hur mycket våld tål fotbollen? Yes! Du lyssnar på andra timmen av P1-debatt idag med titeln Hur mycket våld tål fotbollen? Under första timmen har vi pratat om supporterkulturens baksidor, om våldet, om hat och hot och trakasserier. Och vi ska få höra Moa Svan nu, en fotbollssupporter kan man väl ändå säga, talkshow-värd och ståuppkomiker. Moa, ordet är ditt.
Tack så jättemycket Alexandra och alltså publiken, Alexandra Pascalido, vilken programledare. Ge en varm applåd. Som talkshow-värd och programledare, när jag ser Alexandra jobba, jag blir helt bara, så där vill jag vara.
Vad kan jag bjuda på?
Du kan få bjuda på att låta mig köra lite stand-up. Vad säger ni publiken? Är ni redo för lite stand-up? Applådera i såna fall. Som komiker gör man ju det här hela tiden, att man säger grejer som inte passar sig och folk blir sura och sådär. Och jag känner att när man har att göra med herrfotbollssupporters som idag, då känner jag ordet är extra fritt. Nej, jag skojar bara, helt ärligt. Alltså, Özgur förut som var lite sur över rubriken, hur mycket våld tål fotboll. Ja, vi snackade lite i pausen och han sa så här, han bara, men jag är så trött på att alltid behöva prata om våld. Liksom. Jag älskar fotboll, liksom. Måste vi prata om våld? Måste jag bli sammanblandad med liksom terrorism och sådär? Och då svarade jag, ja. Nej, jag skojar. Och då sa han till mig så här, han bara, Moa, du får köra stand-up precis om du vill. Men du ska veta att om du säger någonting som jag inte tycker om, då står det 100 000 fans ute på Sergels torg. Bara så du vet det. Supporters som är redo och tala om för dig om det är bra eller dåligt. De kommer ha ett kvartssamtal med dig om du kör stand-up. Och det inte blir kul. Alltså jag bara säger det. Nej, jag bara skojar. Det gjorde han inte. Han sa så här. Han bara, mår du, om du säger någonting om supporters som jag inte tycker om, då kommer jag inte bjuda dig på kaffe. Så tuff är jag. Så han är en riktigt tuff supporter, va? Som skittuff. Och jag gillar ju supporters. Jag är själv supporter då. På menu idag, tröjan, Wolfsburg. Ni kanske kan läsa vad jag står på ryggen. Vad sa du? Fischer, exakt. Och i min supporterklubb, jag kan berätta lite hur vi gör. Har ni lust att testa hur man gör i min supporterklubb? Okej, okay. Då gör man så här. Säg att Nilla Fischer har bollen. Då skriker man, Nilla Fischer, du är bäst! Ska vi testa det? Jag räknar till tre och så kör ni. Är ni med? Nilla Fischer, du är bäst. Okej. Okay. En, två, tre.
Nilla Fischer, du är bäst!
Oh yeah, så där ska det låta. Och om Nilla Fischer gör ett misstag, och här tänker jag att supporterklubbar kan skilja sig lite åt. Om Nilla Fischer gör ett misstag, vad gör man då? Jo, du skriker bara, Nilla Fischer, jag älskar dig ändå! Ska vi testa det? Okej. Okay. Ett, två, tre.
Nilla Fischer, jag älskar dig ändå!
Alltså blir det inte... Den här publiken, de svarar inte riktigt. Men jag tänker så här...
De är inte engagerade.
De är engagerade. Nej, men... De är engagerade.
Det är så att damfotbollen inte engagerar lika mycket.
Att damfotbollen inte engagerar. Damfotbollen engagerar väldigt många människor. Framförallt människor som gillar att skrika... Nilla Fischer!
Du är bäst!
Det är bara det att vi är inte så många här idag. För att grejen är så här att när man diskuterar fotboll och våld så sitter alla supporters till exempel Nilla Fischer hemma och bara absolut, det är ett jätteproblem inom här fotbollen. Så att det är därför som vi inte engagerar oss jättemycket här fotboll. Men det är kul med här fotbollssupporters för att det är ju någonting med... just här fotbollssupporters som gör att man som lesbisk och feminist, alltså så här, jag är liksom ganska kränkt, lätt kränkt så. Om någon säger något dåligt om flator liksom, då blir jag sur och ledsen och liksom klagar högt och sådär. Men sen upptäckte jag att det finns ju faktiskt en grupp som är ännu mer lättkränkt och det är ju supporters. Alltså man får ju inte säga någonting om supporters när de bara du vill förbjuda oss. Bara, nej, det vill vi inte. Vi vill bara minska publiken något. För att polisen tycker det är jobbigt att hålla reda på er. Ni hatar oss. Så i veckan då så skrev ju Bayern Fans en debattartikel där om liksom så här, polisen hotar svensk fotboll. De vill ta bort typ två läktarplatser och vi bara känner oss så kränkta. Så om det är någonting jag vill säga till er. Om ni någon gång träffar Hammarby fans, kränk dem inte. Var snäll. Säg så här, toppen, du är en Hammarby supporter. Du skriker lite grann och du pissar lite på gatan. Men du är snäll. För de behöver uppmuntran. De behöver höra att de är okej. De behöver höra, Hammarby supporter, jag gillar dig ändå. Trots att du är Hammarby supporter. Så det kan vi ta med oss här inne. Mm. Och så vill jag släppa lös den här glada, härliga debatten som du har, Alexandra, i dina händer. Stor cred till dig. Tack så mycket.
Tack så mycket, Moa Svan, för ditt bidrag. Det här är P1 Debatt och ni kan kontakta oss och ni kan göra er röst hörd via Twitter och Facebook och vårt debattforum. Och vårt debattforum där orkestrerar Emelie Wangen Lindgren alla inlägg. Vad säger de, Emelie?
Ja, de säger allt möjligt. Under hashtaggen P1 Debatt säger Daniel Knos: med dagens skeva mediebild om supportrar är det klart att det upplevs som skrämmande av oinsatta personer. Och Eva Rydman skriver på Sverigesradio.se i vårt debattforum som man hittar när man klickar sig vidare till P1 Debatt. Hon skriver några förslag på hur man skulle kunna göra fotbollen mindre hotfull. Maskeringsförbud, bättre visitation, kanske med hundar, för att hitta pyroteknik. Ändrade matchdagar och tider för att minska fyllan och alkotest i insläppet.
Mm, och det är säkert sånt som Björn Eriksson med huliganutredningen har tänkt på en del. Jag ska börja med Mattias Cedersjö som är för detta huligan och numera föreläsare. Vi har talat här om hat och hot och våld. Hur såg din vardag ut en vanlig matchdag?
En vanlig matchdag är väl svårt att säga så här specifikt. Hela mitt liv har ju varit en problembana. Så enkelt är det. Jag vill bara säga det att jag representerade en liten del av de som gick på fotboll. Den största majoriteten av fotbollssupportrar är helt fantastiska. Det vill jag börja med att säga.
Och du tillhörde den lilla gruppen som var vad då?
Ja, medias bild kallade väl oss huliganer. Jag vet inte om...
Vad kallar ni er själva?
Jag kallade mig ju kanske Mattias, men att samhället såg mig som, såg mig som kriminell, bråkstake. Och det har jag varit sen klass 1 i skolan. Jag sökte mig till fotbollen för att jag älskade fotboll till en början. Men insåg ganska snart att det fanns möjligheter för mig där att hitta en samhörighet med andra människor som älskade samma sak. Vi älskade AIK till en början. Men jag hade som sagt, jag slogs ute. Det gjorde jag på diskon, det gjorde jag på krogen, det gjorde jag på stan.
Så fotbollen var bara ett av många sammanhang där du slogs?
Ja, det skulle jag vilja säga.
Men diskohuliganer är inte så vanligt.
Absolut inte. Nej, men det finns, det är det jag menar. Våldet är ett samhällsproblem, inte specifikt bara för fotbollen. När jag sökte mig till...
Hur betedde du dig?
När jag sökte mig till fotbollen, det var för att jag sökte adrenalinkickar av att hamna i situationer i större sammanhang. De flesta supporterna som går på fotboll är där för fotbollen. Jag var där med en egen agenda, en dubbel agenda. Jag var där för att heja på AIK, men jag var också där för att vara den som kastar den första stenen, kastar den första flaskan, för att få med mig ett gäng till som också ville göra det här. Så jag gick igång på att... Alltså det var mina adrenalinkickar.
Du var mer där för våldet än för fotbollen, denna sköna konst.
Ja, jag älskade fotbollen, men jag älskade också och gick igång på adrenalinkickarna jag fick när det var stora slagsmål.
När insåg du att du var huligan?
Jag insåg väl egentligen... Jag har aldrig sett mig som huligan. Jag har sett mig som kriminell.
Men du kallar dig för detta huligan. Det är ju inte vi som har hittat på det direkt.
Ja, det var en tidningsartikel där de skrev om mitt liv och hur det hade förändrats. När jag var 18 år gammal så... När jag följde AIK som mest, det var 1992, det året vi tog SM-guld. Jag har massa saker som hände under det året. Ett 4-4 derby, till exempel på Råsunda. Det var bortamatch mot Århus i cupfinalkuppen. Det hände massa saker som... Men
vad var det som fick dig att reagera, att reflektera och att tänka att nu får det vara nog?
När jag var 18 år gammal så blev jag inlåst på min 18-årsdag. Det var min första gång jag blev inlåst. Då blev jag dömd till fängelse. När andra 18-åringar fyller 18 så firar man och det är en stor fest med familj och släkt och vänner och man går ut med kompisar kanske. Man får gå ut på krogen för första gången. Och
det är varför blev du inlåst?
Jag var dömd för grov misshandel.
Var någonstans?
Det var en misshandel som skedde efter en fest på annan juli i Uppsala. Och jag satt häktad då.
Så det hade ingenting med fotboll att göra?
Det hade ingenting med fotbollen att göra. Men sen har jag blivit gripen många gånger i samband med fotboll också när det har varit händelser. Men det
vad gjorde ni? Vad gjorde du när du gick på fotboll?
Vad vi gjorde när vi gick på fotboll? Jag gjorde väl så många som de pratade om här lite grann. Vi träffades i stora grupperingar, vänner, folk som hade lärt känna ytligt, några närmare såklart. Vi festade tillsammans, vi sjöng sånger tillsammans. Det var en gemenskap, eller man pratar om det här med AIK-familjen och sånt. Det är en sorts gemenskap. Idag, 20 över 20 år senare, så har jag funnit en annan väg där jag kan känna en trygghet, där jag kan känna en gemenskap.
Men vad var det som hände, Mattias? Varför kunde du inte gå på fotboll på 10 år?
Jag valde att ta ett aktivt ställningstagande för att bryta med det livet. För att jag var rädd själv att falla tillbaka i det. Jag valde att ta ett aktivt ställningstagande när jag blev dömd 2002. Så blev jag dömd till samhällstjänst, vilket var mycket märkligt. Men jag hamnade i en kyrka, jag fann en tro. Och efter det så...
Varför? Kan vi stanna lite grann? Varför blev du dömd?
Alltså jag är dömd vid kanske 17 tillfällen för misshandel under min uppväxt från att jag fyllde 15 år fram tills jag var 25-26. När jag var 26 år så höll jag på att dö på grund av att jag drack alkohol för mycket. Min kropp hade slutat förbränna det, så att jag höll bokstavligen på att dö. Mitt kriminella liv, så skulle jag vilja säga, höll på att ta död på mig. Jag fann en annan väg, en annan gemenskap som jag har i min kyrka och i min tro.
Men, idag... men du höll på att döda en annan människa efter en fotbollsmatch?
Jag har slagit människor. Jag har varit med där det har kastats...
Det är så intressant, för du undviker att berätta just detta. Det är det du också är ute och föreläser om ditt liv som före detta huligan.
Jag föreläser kanske mer om mitt kriminella liv och min omvändelse till att bli någonting annat. Att det faktiskt finns en annan väg. Jag ser idag många gånger, jag har försökt skriva om det på vissa AIK-forum där jag tycker liksom att många pratar om att hat och kärlek, det är motpolen, men det håller också samman det här. För mig är det lite annorlunda sätt att se på det idag. Jag såg det så förut, jag ser det lite annorlunda idag. För mig idag är kärleken så sjukt mycket större än hatet. Jag kan älska, och jag älskar AIK. Det betyder inte att jag måste hata alla andra lag. Mm. För mig är det enkelt. Jag älskar min fru. Det betyder inte att jag måste hata alla andra kvinnor.
Nej, det var det en liksom, intressant liknelse.
Jag skulle vilja prata med ansvariga inom supporterorganisationen idag i AIK. För att jag har skrivit flera gånger om att jag skulle vilja ha en dag i AIK, på läktaren, på Friends, där vi har en dag där vi bara älskar AIK. Vi älskar de gamla legenderna, vi älskar de nuvarande spelarna, vi älskar klubben och verkligen visar att vi är en AIK-familj, att vi kan visa kärlek. Mm. Det tror jag skulle boosta den här debatten och få en liten nyanserad bild. Att vi faktiskt också kan ge kärlek. Inga hatramser, ingenting, en match under det här året eller nästa.
Alltså, går det att förverkliga, tror du?
Absolut, absolut. Allt är möjligt. Allt är möjligt.
Vi får hoppas att AIKs ledning lyssnar och tar in det här. Jag tänker, Björn Eriksson, du är för detta rikspolischef och ansvarig för huliganutredningen och snart också ordförande i Riksidrottsförbundet.
Det vet vi inget om.
Nej, jo, men jag vågar gissa att du kommer bli det. Så hur stort är egentligen det här problemet med huliganismen inom fotbollen?
Jag tycker det är intressant. Jag har suttit och tänkt, och jag skulle vilja säga så här. Det var större när jag började. Och det var framförallt annan form. Då var det bråk på läktarna, det var problem hit och dit och fram och tillbaka. Sen la jag och Stefan Delso, som ska nämnas här som sekreterare, vårt förslag. Jag var förbannad i ett år, beroende på att jag tyckte inte regeringen och andra tog tag i förslagen. De gjorde det så småningom. Och idag är det mycket bättre, men det har dykt upp andra problem. Och det är alltså den här hot, våld, trakasserier och det som sker utanför fotbollsplan, kapning av idrottsföreningar och annat. Så vi har fått en ny problembild. Jag tycker man är på rätt väg nu. Jag är till exempel väldigt nöjd med den här varianten att polisen engagerar sig mer och föreskriver villkor. För man kan inte hota svensk polis, men man kan hota en klubbledning. Och det här att man drar åt samma håll, det gillar jag. Sen har jag några anmärkningar kvar, men jag får väl inte manipulera diskussionen.
Anser du, din anmärkning vill vi jättegärna höra mer om, men anser du att medierna överdriver? Alltså, är det så att det kanske inte finns något våld att tala om idag inom fotbollen?
Det tar jag i, men däremot tycker jag det är ganska klart visat att media stigmatiserar problemet. Och det är inte så konstigt.
Hur då?
Det säljer, man vill gärna använda krigsrubriker, det blir en oproportionerlig hantering. Och det intressanta, och det har ju visats flera gånger, att det gäller både sociala medier och de traditionella medierna. Men det finns ett underliggande problem. Ni talade hot förut, om jag bara får ge några siffror. Så är det alltså på det sättet att över 40% av klubbmänniskor och annat hotas idag.
42% enligt er utredning.
Ja, exakt. Vad påläst du är. Men det visar ju också att det är fullständigt oacceptabelt. Det är ingen annan. Polisen i en gamla organisation ligger på 16%. Så där kan vi inte ha det.
Så det är betydligt fler som hotas inom fotbollsvärlden.
Helt rätt.
Varför det?
Jag får ta en siffra till bara. 13% polisanmäls. Det vill säga 87% polisanmäls inte. Det är oacceptabelt. Och här tror jag vi har en boll kvar.
Vad beror detta
på? Allvarligare.
Vad beror detta på? Att det inte polisanmäls? Att
därför
är
att
så
vi ideella ledare för det första har en tilltro man ska tåla. Och det ska man inte göra. Och det andra är att man är rädd. Och det tredje är, och därför jag vill slänga ur en brandfackla, jag tror klubbarna först nu börjar inse att de måste stötta under sina egna medarbetare, sina egna kamrater. Det har liksom varit någonting man inte talar om. Och när Stefan och jag gjorde den här undersökningen upp med andra så var det som en veckaklocka. Och vi hittade också att det var liknande siffror i media. Och det är först nu man ser att journalister börjar drabbas. Men vi fann det för 3 år sedan när vi tittade på siffrorna. Mm. Här har vi något att prata om.
Den här oviljan att tala om problemen, den förekommer ju i många olika samhällssektorer och så vidare. Men vad tror du att det beror på att det här är så infekterat att diskutera?
Därför folk blir rädda när kombinationen idrottsintresse, kriminalitet samlas på samma ställe. Jag var själv med när jag slutade AIK. Det var precis på det arbete som Sofia började med. Man stoppade upp galgar i baken på folk och sådär. När vi hade det årsmötet så var vi nästan i minoritet. Vi vanliga aktieägare eller vad vi ska kasta oss i AIK. Och så där kan vi inte ha det. Vi måste alltså återerövra folkrörelsen. Vi måste återerövra att det är vi som bestämmer. Och på årsmöten och annat, ta tag i det här, för vi är fotbollsälskare. Och där tror jag vi har dockat oss undan. Det är så mycket annat att göra. Ungen ska rida och grabben ska göra ditt och datter. Någon annan får bry sig. Mm.
Men det här som jag nämnde också i första timmen, att vi har ju kontaktat alla stora klubbar som inte vill av olika skäl vara med. Varför vill man inte tala om hot och hat och våld och trakasserier?
Jag vet inte riktigt svaret, men jag noterar ju att Matt Enqvist är här som representerar SEF, så jag utgår att han kommer att säga en del. Ja, då... Men jag tror också faktiskt, och det får väl Mats genmäla om jag har fel, jag tror att det finns en rädsla i det här. Mm. Det är obehagligt.
Sista frågan till dig är, du får givetvis återkomma, men vad kostar egentligen fotbollsvåldet, om man nu kan kalla det för det? Vad kostar det skattebetalarna? Jag läste en siffra om 64 miljoner kronor kostade säkerheten inom ishockey och fotboll 2011, och att det tredubblades sedan 2005, och att en polisinsats med poliser, polishästar, 6 polishundar och så vidare kostar 1 miljon kronor. Vad, har du någon färskare siffra sedan 2011? Har det blivit bättre helt enkelt?
Jag tror att det har blivit bättre beroende på att polisen har blivit effektivare. Men de där siffrorna ska man ändå ta med en nypa salt. För då har man inte räknat in alla ideella insatser. Alla människor som har suttit och jobbat och slitit som publikvärdar och allt vad det är. Så det är ett mycket, mycket högre tal. Men det avgörande, det som inte har nämnts här, som jag funderar mycket över, det är ju fotbollens framtid. Ska vi behålla sponsorer och publik, då måste det ju vara glädjefyllt att gå på fotboll. Mm. Alltså vi bara måste vinna det här. Och gör vi inte det, då går det illa.
Mm. Ja, Mats Enqvist, du är vd eller generalsekreterare på Svensk Elitfotboll, och just nu har ju svensk fotboll medvind. Men vad säger du om de här avigsidorna som nu vi har avhandlat den senaste timmen?
Ja, fotboll är en spännande verksamhet. Det är passion. Det är väldigt många som är passionerade kring fotboll. Och passion är ju först och främst ganska personligt. Var och en har sin egen relation till fotbollen på olika sätt. Hälften av alla svenska ungdomar har spelat fotboll i organiserad form. Det är otroliga siffror. Och det är klart, då växer man upp, man kommer in i fotbollen, man kommer in runt det här. Var och en har sitt förhållningssätt. Och inom passionen, inom de här grupperingarna som bildas, så är det väldigt olika. Alltså det är lätt att dra alla supportrar över en kam. Men det är bara att konstatera att det finns otroligt många olika typer av grupperingar som har sitt förhållningssätt, men man delar en passion. Och den här passionen kan i någon enstaka gruppering ibland gå överstyr. Speciellt när det är upphetsade tillfällen eller om man själv mår dåligt eller annat. Så det gäller ju att någonstans välja väg. Därför att vi som är då inom passionen är inte alltid så bra på att förklara det här. För vi är så olika. Och de som står utanför passionen förstår det inte. Och då väljer man ofta att angripa med väldigt breda penslar och väldigt enkla förklaringar. Och kräva också väldigt enkla svar. Men så fungerar det inte. Det vi är glada för är att vi har den här passionen. Vi har så otroligt många som älskar fotboll. Och då får man börja sätta sig ner och säga några grunder. Vi vill ha våra läktare fulla. Vi vill ha ståplats fullt. Vi vill ha en levande och äkta supportkultur. Men vi måste också komma åt några fenomen som inte är positiva. Tyvärr blir det då på 2,5 miljoner besökare och fantastiska folkfester som det har varit nu, så läggs tyvärr väldigt ofta fokus på de få avvikelser som blir. Så det är ingen lätt bild att förklara, och det är väl en del av den här charmen kring fotbollen. Det är en magisk och mytisk sport. Du säger till exempel och undrar varför klubbarna är rädda att vara här. Jag tror inte klubbarna är rädda att vara här och prata om det. Vi pratar jättemycket om det här idag internt i vår rörelse. Och det gäller att sortera undan vad som är just sådana här övertramp för att någon har varit lite för passionerad och vad som verkligen är hot. Och det diskuterar vi jättemycket. Och klubbarna har idag system för att ta hand om sina medarbetare som jag tror är ganska bra överlag. Men man är väldigt rädd att prata om det i media. För att i media ska man ha ett enkelt svar. Och det enkla svaret kan ibland göra att situationen blir 10 gånger sämre.
Men i det här programmet har vi inga enkla svar, men vi har väldigt mycket tid att vrida och vända på alla perspektiv och nyansera det. Men jag tänker, vad borde, eftersom vi vill gärna lyfta blicken och se på konstruktiva lösningar, vad kan och borde klubbarna göra?
Alltså vi har ju öppnat nu för att framförallt kanske ta död på en del av de här gamla myterna. Vi hade ju egna bestraffningssystem som var väldigt kollektiva, det är ju ganska dumt. Så att när någonting gick snett så straffar man då 5000 klackpersoner för något som kanske 20-30 personer stod för. Det bygger ju inte direkt ett bra samförstånd. Så att även där att isolera ut att vi börjar arbeta med supportorganisationer. Så vi har lagt ner väldigt mycket tid på att lära känna våra supportrar, prata med dem och försöka hitta en gemensam grund att stå på. Och så blir det några saker kvar som vi har att jobba med fortfarande. Språkbruket har ni nämnt. Våldsproblematiken tycker vi är ganska begränsad.
Vad säger man om språkbruket? Alltså var går egentligen gränsen?
Fotbollen har en väldigt stark jargong som vi behöver tänka igenom.
Men borde man inte kunna tolerera lite svordomar på läktaren?
Ja, men det är alltid så här. I den inre gruppen är det lätt att tolerera. Men om vi ska bli accepterade i någon värld så får vi nog fundera över hur vårt språkbruk uppfattas utåt framförallt.
Jag vill återkomma till dig. Jag vill ta upp, det har ju förekommit 2 dödsfall som har haft direkt med det här fotbollsvåldet att göra. Och Thomas Bodström, du var ju målsägande biträde för, var det en 4-barns pappa i Helsingborg? Eller var, hade han?
Ja, det var... Ja,
precis. En ung människa, 43 år gammal, som dödades.
Och som aldrig någonsin hade varit med i något bråk och definitivt inte ville vara den här gången heller. Han till och med undvek att gå i själva då Djurgårdståget som det hette, för han var rädd att det skulle bli sammanstötningar med Helsingborgs-supporterna. Det var nämligen det här var ju premiären förra året och det var en väldigt, väldigt laddad stämning. Därför att det hade varit bråk kvällen innan på restauranger där i Helsingborg. Och därför så var det så att bland vissa då huliganer, om man får säga, i Helsingborg, så började det gå sms om att det var så kallad fri jakt på djurgårdare. Och det var vad den här killen råkade ut för. Därför att han blev då nedslagen. Det var bara ett enda slag. Och det tror jag för många var en väckarklocka. Och det var så hårt och det tog så illa att han avled av det. Och det är många som inte förstår hur allvarligt det är att slå någon, speciellt som inte är beredd och oprovocerat i huvudet. Därför att man faller ändå ner nästan uppe 2 meter och slår i bakhuvudet i sten. Så kan man dö, även om det är sällan.
Och den som stod för det här slaget fick 10 månaders fängelse.
Just det. Det ansågs då att det här det var vållande till annans död och misshandel. Det är alltså inte, går inte att jämföra med ett mord när man avsiktligt mördar någon. Sen så var det inte min sak att driva något straff. Men det är klart att många, inte minst familjen, tycker att det var ett alldeles för kort straff. Men min uppgift var ju också att se till att familjen fick ett skadestånd. Och det fick de ju på nästan en halv miljon. Men det spelar ju ingen roll, för det kan ju naturligtvis allt spelar ingen roll om man får 100 miljoner. Det kan ju aldrig på något sätt reparera den fruktansvärda tragedi som det här innebär. Så att det var ju, och det får man komma ihåg, att det här var ju, det talas mycket om det var en förlust för fotbollen och så vidare, men det var ju framförallt en förlust för familjen.
Du har ju varit justitieminister också. Vad vidtog du för åtgärder som hade med våld?
Ja, alltså det som vi höll på med och som vi hade stora juridiska problem med, det var just det så kallade tillträdesförbudet, att man inte skulle få för att det fanns en risk att man skulle bråka. Och det där är ett problem inom juridiken, därför har man ännu inte begått brottet. Vi höll på länge och försökte hitta en lösning och till slut, som ett första steg, så gjorde vi en jämförelse med det besöksförbud som män kan ha, som då, där det finns en risk att de ska misshandla kvinnor, alltså sin ex eller oftast är det sin ex. Och på så sätt så tog vi ett första steg till tillträdesförbud. Det var inte på något sätt tillräckligt, men det var ett första steg och sen har man byggt vidare på det.
Men om du skulle vara justitieminister...
Och jag ska bara säga att tillträdesförbud innebär alltså att om det fanns en risk att de skulle bråka så skulle man inte heller få möjlighet att gå på de matcherna. Och gör man det ändå så riskerar man då att begå ett brott.
Finns det någon åtgärd du tycker att dagens justitieminister borde ta när det gäller just fotbollsvåld?
Jag tycker att det är viktigt att se individerna och att man inte straffar kollektivt, vilket för övrigt är faktiskt ett direkt brott mot Europakonventionen att straffa folk kollektivt. Så det är helt fel väg. Man måste hitta de enskilda personerna. Och jag tycker att man ska överväga att det inte är första och inte andra, men i ett senare skede, de som verkligen ställer till de största bråken och bryter mot tillträdesförbud och så vidare, de bör ha en anmälningsskyldighet hos till exempel en polismyndighet under en viss period. Det får inte vara för länge heller. Men det innebär alltså att de som inte har rätt att gå på matcher och har brutit det här flera gånger, eller i alla fall ett par gånger, de ska ha en anmälningsskyldighet. Därför att det är en sak som man missar, det är att även de som bråkar vill väldigt gärna gå på fotboll. Alltså det, ibland sägs de är bara där för att bråka. Det är de inte. De är där för kanske att bråka, några få av dem, men de är också där för att de älskar fotboll och älskar sitt lag.
Tack så mycket, Thomas Bodström. Vad säger våra lyssnare förresten? Jag ska strax fråga Malin Hägg från Arsenal i Sverige och också AIK-supporter. Men vi ska ta in våra lyssnarreaktioner först, Emelie Wangen Lindgren. Vad säger de?
Vi får lyssnarreaktioner främst på Twitter under vår hashtag #PetDebatt, men också i vårt debattforum på sverigesradio.se. Erik skriver bland annat, hur kan Alexandra säga att discohuliganer inte är så vanliga när det är otroligt mycket mer våld på krogar runt om i Sverige jämfört med på arenorna? Och så skriver Daniel i vårt debattforum, snälla ni supportrar som håller på att måla en falsk bild av fotbollen, kärleken och glädjen är som tur är större än våldet i hela samhället, men problemet är de som förtiger att varje våldshandling är ett brott, vare sig det är hat eller hot.
Malin Hägg, varsågod. Hur ser din bild ut? Jag tänker, du har ju hört nu om våldet i den svenska fotbollen. I England har man ju ändå vidtagit drastiska åtgärder och kommit till rätta med problemet, skulle man kunna säga. Men det råder ju givetvis delade meningar om detta. Kan du bara förmedla din bild?
Ja, jag skulle väl vilja säga först och främst att jag tycker inte att de ursäkta mig, att de alls har kommit till rätta med problemet. Utan vad som har hänt egentligen är ju att man kanske har fått bort det från de allra högsta ligorna. Man tittar på Premier League, det som vi ser på TV dag ut och dag in. Och det fick man ju i och med att man tog bort, till exempel, man tog bort alla ståplatser och allt sånt där. Så att nu kan man bara sitta på arenorna. Men problemen kvarstår fortfarande. Det är bara det att de kanske snarare är i de lite lägre ligorna, eller det kanske är så att det sker utanför arenorna i det mån som det är problem. Men jag tycker ju också, det här har vi varit inne på flera gånger tidigare, att jag tror inte att det är någon fotbollssupporter som förnekar att det finns problem. Men jag tycker att det här är ett samhällsproblem. Och det här problemet finns överallt. Hur mycket våld tål fotbollen? Helst inget våld. Det kan ju inte vara någon som helt tycker att jo, men lite våld ska man väl kunna tåla. Det ska man inte. Men jag menar, man ska aldrig tåla våld, oavsett om det är på en fotbollsarena eller om det är på
det är hemma.
Diskot eller hemma,
eller på
liksom.
Diskot för den delen. För det är såklart så att det förekommer mer våld på nattklubbar. Jag vet inte om det är just diskon då. Men ja, finns det diskon kvar förresten? Kanske finns några diskon kvar. Jag vill jättegärna gå på något disco. Men du, jag har ju rätt man här på, ska man säga, AG Rådman. Du är lärare på Malmö högskola, forskat i det här med huliganism och idrottsvåld sen jag vet inte hur länge, och vi är tacksamma för att du hoppade av Malmö maraton idag och istället är här så att du kan upplysa oss. För ingen, alla kan betvivla mig, men ingen kan betvivla vetenskapen.
Åh, vilken lätt passning att få.
Eller hur? Så jag vill höra kopplingen huliganism och maskulinitet.
Ja, det är såklart en tydlig koppling, men som flera andra av talarna varit inne på idag så är det ju en maskulinitetsdiskurs i många olika idrotter. Någon nämnde hockeyn, sportjournalistiken, bara idag så hade Aftonbladet en recension av matchen Chelsea-Manchester United där journalisten beskrev tränarna som den ena var ett arsle och den andra var en jäkla fegis. Så att det är klart att det är någonting som inte är unikt för det som omnämns som huliganism.
Okej. Det är ingenting unikt för fotbollen, säger du. Men i din bok här, så vad är huliganism? Din senaste bok, du har ju skrivit många böcker i ämnet. Så skriver du att hur är förhållandet mellan våld, maskulinitet och huliganism? Kan du svara på din egen fråga?
Jag kan svara på den frågan delvis, ska jag säga, eftersom det inte är så lätt att svara på. Mattias, som vi hörde här innan, han sammanfattar ju rätt väl med sin livshistoria vad 50 års forskning kring problematiken har visat ungefär. Att man pratar om huliganism, så är det egentligen fem olika saker som kännetecknar. Dels att det är män, dels att de älskar sin klubb och sin fotboll, dels att man har en uttalad våldsideologi och gillar att slåss. Och det ska man också komma ihåg, att många av de här killarna som slåss, de upplever ju dels en glädjekick i det, och också såklart en form av makt. Sen är det också, som Mattias nämnde, en stark samhörighet. Men sist men inte minst, att man också har jäkligt kul tillsammans. The thrill of it är man med i de här grupperingarna.
Varför just män?
Nästa fråga.
Varför säger du så för? Vadå nästa fråga? Nej, jag vill ha svar på den frågan.
Du vill ha svar på frågan såklart. Varför män slåss.
Men du har ju forskat i det här. Om man forskar i ett ämne, så ska man ju få frågor på och kunna svara på dem.
Jag försöker här så gott det går. Det är ju ett manligt fenomen generellt, kan man säga, att slåss. Och jag får ofta frågan om det finns kvinnliga huliganer. Nej, det gör det inte, men det finns en del tjejgäng som slåss, till exempel i vissa förorter i amerikanska städer och så. Så att det inte är unikt att det är enbart män som slåss. Men vi har ju en rätt lång tradition av att män i grupp slåss. Och som flera andra har varit inne på också, att fotbollen i sig är inte åtskild från det övriga samhället. Det som är spännande med fotbollen, det är att man kan titta på fotbollskulturen som ett prisma och försöka förstå andra samhällsförändringar genom att titta på vad som sker inom fotbollskulturen, idrottskulturen i stort.
Vad är det supporterkulturen erbjuder de här männen som de kanske behöver?
Ja, jag tror de flesta som går på fotboll upplever ungefär samma sak. En mycket stark gemenskap, en mycket stark identitet med sitt lag. Det är en av de få arenorna i vårt samhälle där det faktiskt är tillåtet att visa känslor, positiva såväl som negativa. Jag har intervjuat en hel del kvinnor som säger att det är en fantastisk arena. Det är den mest könsneutrala arenan där jag verkligen också får leva ut mina känslor. Medan andra kvinnor ser precis tvärtom. Att det är otroligt mycket sexism, man blir kallat både det ena och det andra. Så det är inte så att det är bara svart eller vitt i de här frågorna.
Men jag tänker också, det finns ju en tydlig definition av huliganismen. Men jag tänker att alla här i publiken verkar ju vara både initierade och väldigt kunniga. Men kanske att våra lyssnare inte vet. Vad är en firma till exempel?
Ja, en firma är den enda supportergrupperingen som har en uttalad våldsideologi. Att man är med i den här grupperingen för att man gillar att slåss mot andra män i samma grupperingar. Och det är också värt att tänka på att när Björn Eriksson gjorde sin utredning här för något år sedan, så räknade man fram att någonstans mellan 600 och 700 huliganer finns det i Sverige. Och hörde vi Mats också säga att det är 2,5 miljoner som går på svensk fotboll under den här säsongen. Här i fotbollen där kanske. Så att det är en försvinnande liten del. Men de får en enormt stor del av medieuppmärksamheten. Och det är kanske därför en del av Stockholmsklubbarna också väljer bort att diskutera denna fråga. För det är hela tiden fokus på de här minimala procenten.
600-700 stycken huliganer talar du om. Och är det de som polisen kallar för multikriminella, antar jag? Vad finns det för kopplingar till olika typer av extremism bland dem?
Ja, det skulle nog Isabel Thorén svara bättre på. Jag ser inte att det är så många multikriminella i alla firmor. Men så ser det kanske ut.
Björn Eriksson, du har ju suttit i huliganutredningen. Vad är det för försvinnande liten grupp av 600-700 huliganer som står för det här våldet?
Ja, jag tycker en väldigt intressant fråga är att det är del av problemet. Alltså man tror lätt att det här är några pundade individer som är totalt blåsta på hjärnsubstans och bara ska slåss. I själva verket, med den här alfahanebilden vi har, är det begåvade människor, många gånger högt utbildade, många gånger involverade i annan kriminell aktivitet och så vidare. Det är de enda som har rätt att gå ut på hemsidorna och skriva åt firmorna, både på den öppna och den slutna delen och så vidare och så vidare och så vidare. Vore det bara pundare, då skulle jag ju skälla på Isabella om det inte var löst. Därför är det stora problem, och det är det jag hoppas, och det kan polisen inte svara på, men det var en av de tunga förslagen jag hade. På samma sätt som vi en gång under min tid som rikspolischef slog sönder gäng typ Fittja Boys och allt vad det hette i förorterna, får man försöka plocka ut de 3, 4, 5 värsta kriminella. För det är inte Einstein vi talar om. Och de begår ofta andra brott än idrottsbrott.
Men du sa ju just att det här är också liksom människor som är ganska vanliga som man inte...
Ja, eller? Men de begår även andra brottlighet utanför det här. Det kan vara ekobrott, det kan vara alla möjliga andra grejer. Och min förhoppning är att någonstans i polisen nu försöker man hitta de värsta busarna i avsikt att få dem inlåsta.
Ja, och då får polisen svara, Isabel. Varsågod.
Ja, jag har inte så mycket att tillägga mer än det Björn sa. Vi håller med Björn.
Kan
i allt
du ge oss en gärningsmannaprofil?
En gärningsmannaprofil, det gjorde Björn precis. Och det är precis det vi ser. De är multikriminella, de finns i olika områden, i olika kategorier. Men det är inga lågintelligenta varelser, utan de är ganska kreativa i sina mönster. Och det är lite som Mattias säger också. Multikriminella finns överallt på olika scener.
Då skulle jag vilja ha lösningar. Den stund vi har kvar skulle jag vilja ägna. Hur går vi vidare? Hur löser vi det problemet av allt detta som har tagits upp idag? Av det här våldet som börjar med det verbala våldet, det symboliska, det strukturella, det fysiska våldet, hot, hat, trakasserier och detta. Jag skulle vilja höra lösningar. Vad säger polisen? Vi kan väl börja med polisen för att höra vad ni ser som en
enkelt möjlig... Enkelt uttryckt så har vi valt två vägar. Den ena vägen är att öppna upp för kommunikation, dialog, för att stötta klubbarna i deras arbete. Lite som Björn säger, det förekommer hot och trakasserier. Det är tufft för dem, en säkerhetsansvarig, att stå där med namn, med känd adress, och då är det bättre att i vissa delar att polisen kliver in, för det är ändå bara polisen, inte jag, Isabel, utan det är polisen. Den andra delen är det repressiva arbetet. Vi måste fortsätta att jobba mot de risksupportrar, mot firmerna, och där kan vi hjälpas åt också med klubban och få bort de som förstör för andra.
Mats Enqvist, vad säger svensk elitfotboll? Vad är lösningarna på detta?
Ja, jag tror man måste börja med ett förhållningssätt. Det tror jag vi började med för ett bra tag sedan. Det vill säga att förhållningssättet för våran del, det handlar om att försöka välja vad är det vi vill uppnå. Vi vill ha fulla läktare, vi vill ha de här härliga, stämningsfulla matcherna som vi faktiskt har haft nu. Och där är supportrarna en väldigt viktig del. Men det är klart, vi måste också komma till rätta med när det går överstyr. Alltså när den ena partens intresse kväver någonting annat eller strider mot lag och ordning etc. Så vi inledde ett ordentligt arbete med att prata ihop oss med supporterorganisationerna, med våra föreningar, med alla intressenter runt omkring, inklusive polisen, och fundera hur gör vi för att få våra arrangemang så bra som möjligt. Jag tycker vi har kommit en bra bit på väg. Det kommer vara en hel del irritation och en del kantigheter som kommer under de nästkommande åren, skulle jag nog påstå. För det här är inget 100-meterslopp, utan det är något maratonlopp att jobba med. Men titta redan nu, de fester vi har idag. Vi har kommit jättelångt på ett år sedan Helsingborg, och den start vi haft av Allsvenskan är fantastiskt tillsammans med supportrarna och alla andra. Så att, ja, vi är på väg.
Tack så mycket, Mats. Agneta Blom, du är regeringens nationella samordnare för supporterkulturen och för att motverka idrottsrelaterad brottslighet. Du borde ju sitta på lösningarna.
Ja, mitt jobb är ju egentligen inte att komma med några nya lösningar, nya förslag. De är redan lagda. Björn Erikssons utredning. Thomas Bodström talade tidigare om vad regeringen hade gjort tidigare. Allt det där. Vad parterna nu har bett om. Och det har också kommit mycket långt arbete. Polisen och fotbollen och hockeyn och bandyn, åklagaren, kommunerna har suttit och arbetat fram gemensamma strategier för att jobba med det här. Men de kan inte alltid så lätt tala med varandra, för det finns mycket misstro och sånt tillbaka i historien. Och därför har man bett regeringen med att ha en person som kan vara kontaktlänk mellan dem. Och det jobbet har jag. Så jag driver ingenting, men däremot är jag... Jag har till exempel nu åkt runt i Sverige. Jag har inom kort träffat företrädare för samtliga fotbollsklubbar i Herrallsvenskan, Superettan, alla lag i Svenska Hockeyligan, Hockeyallsvenskan och också Elitbandyn. Företrädare för alla och för väldigt många supporterklubbar, för att diskutera, för att lyssna på hur det rör sig.
Men förutom att lyssna, vad ska du göra? Vad ska du göra?
Ja, finnas emellan. Lyssna och också kunna förmedla kontakter. Det är den allra viktigaste arbetet jag har.
Björn Eriksson viftar. Vad ska vi...
Ja. Återerövra klubbarna. Det är fullständigt oacceptabelt att de här grupperna får erövra årsmöten och allt möjligt annat. Gå på årsmötena, släng ut dem och se till att vi vanliga supportrar och fotbollsälskare tar över.
Ja, Ja. Och Malin Hägg, Arsenal Sweden. Vad säger du som supporter?
Men jag tror inte att det finns några lätta lösningar på det här, för det är inte ett enkelt problem. Det här är ett väldigt svårt problem, och det är flera problem. Alltså, vi pratar om så otroligt mycket olika saker här. Vi pratar om hot, vi pratar om våld, vi pratar om sexismen ett tag. Vi pratar
men det här är ju alltid liksom olika uttryck.
Jo, absolut. Men jag menar att allt det här tror jag kräver olika lösningar. Mm. Och därför så är det ett jättestort jobb att ta sig för.
Finns det något förebyggande arbete man skulle kunna göra? Något så här värdegrundsarbete? Alla har det ju det. Det finns ju något som heter AIK-stilen och så vidare. Det finns ju inskrivet. Men hur går man från teori till praktik?
Det finns det absolut. Jag tror att det finns jättemycket att göra. Och det som Sofia B. Karlsson håller på med fotboll för alla är ju super, super viktigt. För det är ju en machokultur. Jag går jättemycket på fotboll här hemma. Jag går ganska mycket på fotboll i England, i alla fall några gånger per säsong. Och jag befinner mig i de här kretsarna hela tiden. Och det är klart att det är en machokultur. Det finns sexism, men inte på något sätt så att det... Alltså jag tror att klubbarna har ett ansvar också att ha fler kvinnor involverade. Alltså hur många, vi måste titta på hur många kvinnor finns det i ledningarna för de här olika klubbarna. Och på vilket sätt finns kvinnor inom fotbollen. För det är i och med att man har många kvinnor där så blir det också svårare för den här sexismen att frodas.
Moa Svan.
Nej, men jag har ju ett förslag som är enkelt. Och det är ju för alla som älskar fotboll men som struntar i om det är killar eller tjejer som spelar. Och det är ju att man helt enkelt går mer och tittar på kvinnor som spelar fotboll. Alltså det säljs ingen alkohol på de matcherna, vilket gör att folk blir inte helt liksom sådär, går överstyr och säger grejer, utan man dricker inte. Barn spelar, liksom kommer dit och tittar, det är god stämning och sådär. Så att gillar man fotboll, kolla på damlag istället. Och om man också kommer från politiskt håll, hjälp lag att fortsätta spela, som till exempel Tyresö FF drog jättemycket publik, de gick i konkurs. Hjälp de lagen och fortsätt lira där det finns bra supporterkultur. Så det är mitt tips.
Tack så mycket. Özgür Kurtoğlu, du är ju fotbollssupporter och frilansjournalist. Vad ser du som lösningen? Du menar ju bland annat att det förekommer mer våld på klubbarna, på nattklubbar, än på fotbollsklubbar.
Ja, det gör jag. Och jag menar, Moas idé är ju en jävligt bra idé. Liksom. Det är att börja där. För om man tycker att den ena sidan av fotbollen har stora problem och man inte känner sig bekväm där, gå till den andra. Så får du se, liksom, så kommer kanske det balanseras ut lite grann i alla fall. Sen finns det ju, värdegrundsarbetet behöver ju utökas ordentligt. Liksom. Det är, och då menar jag inte att det är nödvändigtvis klubbarna som ska göra jättemycket mer. Men alltså, i andra länder så kan man ta böterna och ge dem till klubbarna så att de arbetar specifikt med det. Det kanske är en början. Mm. Tvinga klubbarna att jobba mer istället. Mm. Om nu ändå ska liksom sätta böter.
Och här någonstans fortsätter vi på webben. Debatten i PT-debatt fortsätter på webben, så vi kan bara gå över och lyssna vidare. Och där kommer vi också väva in publiken här, som är oerhört aktiv och engagerad, ska jag säga. Vi finns på hashtag PT-debatt på Twitter, på Facebook. Fortsätt bara. Tack så mycket till er radiolyssnare så länge.